Välkomna till podden Gammelgrav. Jag heter Sara Sundefelt. Sitter här igen med författare Erik.
Mm. Hej.
Hej, hej. Mm. Vi har kommit till den tredje novellen i nya novellsamlingen Sömnsveden. Vad heter den?
Den heter Lindrödsvinet.
Den här berättelsen vet vi inte var den utspelar sig. Du brukar ju nämna orter och namn på mindre platser och så, men inte här.
Nej, jag gjorde inte det den här gången. Det är många beståndsdelar i den här som otroheter förekom nog överallt. Och häxeri, det har ju också, fast det är länge sedan, också förekommer nästan överallt. Det handlar väl egentligen om, det skulle kunna vara på flera olika platser faktiskt.
Är det för att du vill skydda någon som du inte nämner?
Ja, det är ju en ganska tragisk och brutal historia, och i det här fallet så har jag faktiskt varit och inte tala om var någonstans det var som det här skedde.
Jag tänker ju på det här med häxeri och arv som är två teman i den här novellen. Finns det häxor idag?
Förr så sa man ju att det här gick i arv, alltså att vare sig man vill kalla det för häxeriet eller den klokskap som bodde i vissa kvinnor, men att det gick från mor till dotter, och om man ska tro på det så är det ju ganska många idag som springer omkring med de kunskaperna inom sig, kanske utan att veta om det.
Mm. Ja, jag tänker att vi har använt oss av mycket av den här, ska man säga, huskurer och klokskap före, som vi inte behöver göra idag. Mm. Så att frågan om det ligger där och lurar under ytan.
Det kan ju också vara precis som i berättelsen, att när man väl behöver det så plockar man fram det.
Lindrödsvinet. Maria rev försiktigt ut bilden ur tidningen och stoppade den i fickan. Det var en länk till honom, sa hon lite förläget. Hon berättade att hon samlade på små obetydliga saker som tillsammans skapade en helhet. Hårstrån, fickludd, bilden på honom från tidningen. Allt var små minnen. Hon sparade dem i ett gammalt skrin som hon ärvt från sin mormors mor. Tillsammans bildade de små tingen ett band dem emellan. En kraft som aldrig kunde försvinna. Mitt i allt det sakliga och pedagogiska som gjort Maria till en duktig lärare, så fanns den där böjelsen för det magiska. Så romantiskt, sa han lite sarkastiskt. Det beror nog på, svarade hon utan att förklara. Ett halvår tidigare hade han och hans familj flyttat från Linderöd upp till den lilla byn i Hälsingland. De hade köpt en gård, skaffat ankor och ett svin och snabbt funnit sig till rätta. Frun var präst och hade fått tjänst i församlingen. Ett vidsträckt område med flera landsortskyrkor. Han hade fått hoppa in som lärare på centralskolan. Som ensam man hade han snabbt blivit omtyckt av både elever och personal. Det behövdes en karl för att komma till rätta med stöket i skolan, hade man sagt. Maria var mentor i en av de klasser som haft störst problem. Han hade kommit in som vikarie och snart hade de båda lyckats skapa studiero i den tidigare så hopplösa elevgruppen. Allt var naturligtvis inte hans förtjänst. Maria hade bedrivit ett målmedvetet arbete under lång tid. Men det var många som gav honom hela äran för den förändring som skett, och han hade inte motsatt sig det. Jag fick jobbet, sa han triumferande när hans fru kom in genom dörren och befriade halsen från presskragen. De sa att de ville ha en man vid rodret. Men Du har ju inte ens en fullständig lärarutbildning, invände frun och tittade forskande på honom. Varför gick inte rektorsjobbet till hon som du jobbar med? Maria? Nej, de har tydligen haft för många kvinnor på den posten, sa skolchefen. Han som du spelar med. Ja, men det är bara tillfälligt. Tills de gjort en riktig rekrytering, sa han sedan lite missmodigt. Vad säger Maria då? Hon vet inte om den, men hon får väl finna sig i det, sa han och ryckte på axlarna. Hon får väl det, svarade hans hustru och såg allvarsamt på honom i några sekunder innan hon gick ut för att mata djuren. De hade stämt träff vid den ensliga gamla flottarstugan nere vid älven. En lämplig tillflyktsort för deras möten. När han närmade sig såg han att Maria redan var där. Hon strålade i eftermiddagssolen och såg på honom med glädje och förväntan. Han kunde inte göra annat än att kyssa henne. Bara en sista gång. Sedan måste det upphöra. Han kunde inte riskera något nu när han skulle bli hennes chef. Men när han kände hennes mjuka läppar och den varma kroppen tätt emot sin, så glömde han det. Han drog henne med sig in i flottastugan och stängde dörren. Efteråt, när hon låg i hans armar och han berättat, så var det som om hon inte hade trott honom. Hon blev först stel, reste sig sedan upp och såg outgrundligt på honom. När det till slut gick upp för henne att han menade allvar, så skiftade nyansen i de klara gröna ögonen. De som strax innan hade glittrat av värme föreföll nu kalla och bleka. Utan att säga ett ord började hon klä sig. Sedan gick hon mot dörren, men när hon öppnat den och var halvvägs ute vände hon sig om och såg på honom ett ögonblick innan hon försvann. Han låg ensam kvar en stund på den enkla britsen och funderade. Hennes blick hade inte alls varit full av sorg eller ilska som man hade kunnat förvänta sig. Borde hon inte ha gråtit eller rusat ut därifrån? Det var mera som om hon sett på honom med medlidande. Hade det till och med funnits någonting hånfullt i hennes anletsdrag? Detta störde honom. Ja, det gjorde honom till och med irriterad. Men så länge han var hennes chef så var det minsann inte han som skulle ömkas eller göras till åtlöje. Visste du om att de brände häxor i de här trakterna? Hon sa ungefär som att han borde ha vetat om det. Häxbålen ska ha flammat högt och sätts från by till by som en serie vårdkasar. Hur kan du veta det? Sa han avmätt. Det var vaktmästaren som berättade det. Han gillar lokalhistoria. Han sa att en av kvinnorna som brändes hade nedkallat djävulen över den man som gjort henne med barn och sedan nekat till det. Vad hände med honom då? Han skulle tydligen ha dött i svåra plågor. Möjligen förgiftad, sade frun och såg på sin man. Stackars sate. Hon kanske fick vad hon förtjänade då. Idag skulle de flesta ha sett annorlunda på det. Otrogna män fick sällan vad de förtjänade, så det där var nog ett undantag, sade hon och fick plötsligt någonting sorgset i blicken. Det där har vi lämnat bakom oss, svarade han irriterat. Jag hoppas det. Det var din idé att vi skulle flytta hit. Jag har gjort allt du bad mig om. Utan att svara gick hon ut för att mata djuren. Ankorna kvackade ivrigt när de fick ta del av resterna från middagen. Och innanför hagen låg det väldiga svinet och vilade sig. När hon tömde upp fodret i tråget kom det snabbt på fötter och rusade glupskt fram för att sätta i sig av maten. Hon backade undan några steg inför vidundret så närmade sig 300 kilos vikt. De hade haft tur och fått svinet av den förra ägaren när de köpte gården. Hon såg på markerna runt hagen och hennes blick fastnade snart på några höga vajande giftlokor. Det hade de också fått på köpet, tänkte hon och suckade. En invasiv art som dessutom kunde förorsaka allvarliga brännblåsor om man hanterade dem ovarsamt. Den onde visste minsann att förgifta Herrens skapelse med sitt ogräs, både bland växter och människor. Relationen till Maria hade blivit ansträngd, men han tänkte minsann inte ge henne några fördelar. Det fanns ju faktiskt en möjlighet att han fick fortsätta som rektor om ingen kvalificerad sökte tjänsten. Maria var en sån som skulle kunna göra det, och då skulle det bli svårt för honom att övertala skolchefen att ge honom den permanent, det förstod han. Men om den övriga personalen föredrog honom som chef så fanns det ändå en chans. Han förstod dock att Maria mycket väl skulle kunna utgöra ett hot. Hon och hennes släkt var från trakten. De hade bott här i generationer och sånt var viktigt på småorter som denna. Det förstod han. Dessutom ansågs hon vara en duktig lärare med ledaregenskaper. De hade stämt träff nere vid älven. Han hade sagt till henne att han ville prata med henne i lugn och ro. Som vanligt väntade hon på honom nere vid flottastugan. Hon var vacker. Kanske kunde han övertala henne att återuppta relationen, funderade han medan han närmade sig. Men konstaterade sedan kallt att hon inte alls såg lika förväntansfull ut som hon hade brukat göra. Snarare skygg och orolig. Det var kanske inte så konstigt. De senaste veckorna hade hon blivit allt mer ifrågasatt som arbetslagsledare. Han hade verkligen lyckats vända de övriga i ledningsgruppen emot henne. Det hade varit nödvändigt för att hon inte skulle kunna utgöra ett hot. Naturligtvis förstod hon hur det låg till, men vad kunde hon göra? Han njöt av den maktposition han skapat åt sig. Samtidigt saknade han henne och det retade honom att hon inte bara kunde finna sig i det som skett och fortsätta att träffa honom som tidigare. Varför måste hon vara så märkvärdig? Han var därför vän och inställsam för att försöka blidka henne. Han ursäktade ledningsgruppen, spelade oförstående och gav henne beröm och komplimanger. Men utan att lyssna började hon istället ifrågasätta hans agerande som chef. Han blev allt mer irriterad och försökte därför omfamna henne, lugna henne, hålla fast hennes tjuriga kropp. Han ville bryta isär det där motsträviga för att hon åter skulle bli mjuk och följsam. När detta inte hände kände han nu ilskans steg. Vad hade hon för rätt att komma och kritisera honom? Han var ju hennes chef. Han tog ett allt hårdare tag om hennes överarmar. När hon till slut försökte slita sig loss drog han henne våldsamt med sig in i flottastugan. Efteråt hade hon snabbt försvunnit. Den här gången fick han faktiskt för sig att hon hade gråtit. På något sätt kändes det bra. Hon hade förstått sin plats. Skvallra skulle hon inte heller göra. Hon hade ju legat med honom frivilligt, i alla fall tidigare. Det var på väg hem från sitt nya arbete som han kände det första gången. En lätt ryckning i kuken och sedan ett svidande, nästan som en bränna. Det hela pågick i någon minut sedan var det borta. När han kom hem tog han av sig byxorna och synade lämmen noga. Den var lätt rödflammig. En tillfällig allergisk reaktion var hans enkla förklaring. Ingenting att bry sig om. Men när smärtan återkom på samma ställe för femte dagen i rad och sedan inte försvann, så beklagade han sig för sin fru som nyss kommit hem efter ett begravningsförrättande. Vad tror du att det kan vara? Säkert inget allvarligt. Men man vet ju aldrig. Han som begravdes idag var i din ålder, helt kärnfrisk för några veckor sedan, men nu ligger han i jorden. Nu vet min son hur man muntrar upp en karl, du, muttrade han och drog åter på sig byxorna. Jag hoppas att det inte är något smittsamt igen. Hon såg allvarsamt mot honom och skulle precis säga något när han avbröt henne. Börja inte med det där nu igen. Gå ut och mata svinet istället. Läkaren lyssnade på honom och undersökte honom från topp till tå innan han åter synade den inflammerade lämmen. Det ser inte något vidare ut det här, sa han sedan och gick bort till tvättstället och vred på vattnet. Men vad kan det bero på? Det kan vara allergi, så vi får väl försöka ta ytterligare prover. Men lite märkligt är det allt. Det ser nästan ut som om det fått brännskador, sa han och tvagade sig noggrant. Kan det vara ankorna eller svinen? Kanske det. Men du måste nog fundera om det är något annat du blivit utsatt för, sa läkaren och torkade omsorgsfullt sina händer. Vad skulle det kunna vara? Någonting nytt? Som du inte tidigare blivit exponerad för. Vad har du haft i din närhet sedan du flyttade hit? Har du stiftat några nya bekantskaper eller relationer? På detta hade han inte svarat, men han var säker på att det uttalats insinuerande. Hans tankar drogs med ens till Maria. Tänk om det var hon som smittat honom med någon venerisk sjukdom. Så typiskt för en präktig och skenhelig lärarinna. Men sådana var de. Han hade minsann inte behövt vänta länge innan hon lagt upp sig för honom. Och det gjorde hon säkert för fler. Jävla häxa. Men provsvaren skulle snart komma och en enkel penicillinkur brukade ställa saker till rätta relativt snabbt. Tyvärr hade hans hustru redan misstänkliggjort honom. Men han kunde alltid hävda att läkaren gett honom allergimedicin eller något annat. Hon fick allt finna sig. Jag hörde att Maria blivit sjukskriven, sa hustrun medan hon hängde av sig den svarta rocken. Utbränd, svarade han kort. Hon verkade ju som vanligt för bara någon vecka sedan. Tydligen inte. Och det är väl rätt typiskt för överambitiösa kvinnliga lärare. De kan inte sätta gränser, varken för sig själva eller gentemot eleverna. Men du verkar inte heller så pigg, sa hon och tittade forskande på honom. Urinvägsinfektion, sa läkaren. Det går över på några dagar. Han gick in i sovrummet och la sig tungt på sängen. Med stigande oro kände han hur inte bara pungen och lämmen brann, utan att även låren hettade. Läkaren hade inte hittat något fel på honom. Det var inget veneriskt och han kunde inte hitta någon annan förklaring heller. Vila, hade läkaren sagt. Kanske berodde det på stress inför den nya ansträngande arbetssituationen. Han kände hur oron steg. För trots att han var lätt över att det inte var någon könssjukdom han belastas med, så var det illavarslande att det inte fanns någon förklaring trots hans tydliga symptom. Teorin om att det berodde på stress trodde han inte ett dyft på. Nej, det måste vara någonting annat. Vad kunde det finnas för någonting som man blivit utsatt för? Åter kom han att tänka på Maria, eller den där jävla häxan som han nu kallade henne. Vad var egentligen som hon hade pratat om? Hon hade samlat små saker som tillhört honom. Saker som skapade en kraft, ett band dem emellan som inte gick att bryta. En obehaglig känsla spred sig inom honom. Maria var ju från byn. Hon hade släkt som bott här långt tillbaka. Skrinet hon ärvt var flera hundra år gammalt, kanske samtida med häxan som bott här och som nedkallat djävulen över sin otrogna man. De kanske till och med var släkt. Kunde det finnas ett samband? Han grimaserade för sig själv och försökte sedan slå bort tanken, samtidigt som han kände hur kuken värkte och brann. Tänk om det var så illa att detta lidande orsakades av det lömska band som vävts och som löpte från honom till häxans skrin. Han insåg med ens att skrinet måste förstöras. Maria hade precis kommit tillbaka från sin sjukskrivning. En kollega hade kommit inrusade i hennes klassrum och berättat. Hon hade med en gång sprungit till bilen och begett sig hemåt. Väl där såg hon det övertända huset och brandkåren som pliktskyldiga såg till att elden inte skulle sprida sig. Att hennes släktgård var bortom all räddning, det förstod hon. Den och alla de saker som gått i arv hade nu förvandlats till aska. Det var droppen. Hon hade hamnat i en djup kris och åter blivit sjukskriven. Den nya prästen hade försökt hjälpa henne, men inför henne kände hon bara skuld. Kanske förtjänade hon allt det som hon blivit utsatt för. Hon hade legat med hennes man. Men prästens omsorg och det dåliga samvetet drev henne till slut till ett erkännande, väl medveten om vad detta skulle kunna innebära. Men prästen hade inte fördömt henne, utan tagit henne i sina armar. Tänk att branden var anlagd, sa frun medan hon stödde honom för att han skulle komma ut i friska luften. Det är väl vad de tror. Kanske slarvade hon med stearinljusen. Vilken tur att Maria inte befanns i huset. Men det är ändå tragiskt. En släktgård med så många minnen. Hon sa att de bara lyckats rädda ett fåtal av antikviteterna undan lågorna. Har du pratat med henne? Ja, hon kom och sökte mitt stöd som präst. Hon berättade om ett gammalt skrin hon lyckats rädda. Herre jävlar, utbrast han, som om detta faktum hade smärtat honom extra mycket att höra. Skrinet hade tydligen en särskild betydelse för henne. Jag tror att det gått i arv på mödernet sedan 1600-talet. Han stönade högt och började långsamt gå bort mot svinhagen. Vad berättade vaktmästaren mer om den där häxan som brändes på bål? Frågade han sammanbitet. Jag trodde inte att du var intresserad av historia. Jag undrar bara vad som hände med den där mannen hon gav sig på. De flesta brukar fundera mer över hur det var för alla kvinnorna som brändes, sa hustrun och ledde honom över gårdsplanen. Kan hon ha gjort honom sjuk? Inte i större grad än vad han gjorde henne olycklig. Tror du att hon lyckades så kalla djävulen över honom? Sa han med darrande röst. Du som är präst måste väl veta? Det enda jag vet är att det var han som tände bålen, sa hon och lät honom stödja sig mot hagen innan hon fattade skyffen som stod lutad mot en hagstolpe. Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Sa han klagande till de stora svinet som hungrigt bökade runt innanför inhägnaden. Men på detta fick han inget svar. Långt borta i horisonten kunde hon se hur de blånande bergen bildade en böljande kuliss, så som Gud väckat och lagt ut sin skapelse, lager på lager av berg där en gång för länge sedan maktens män låtit häxbålen kasta sina flammande armar mot himlen. Djävulen drev sitt spel med list, medan Gud verkade genom tron och handlingen, och hon var Guds redskap. Inga giftlokor sågs längre vajande på hennes gård. De hade skördats och mjölkats på sin onda saft, som sedan fått verka som sköljmedel till makens underkläder. När de båda kvinnorna lämnade hagen kunde de höra de ljudliga grymtningarna som det väldiga svinet alltid gav ifrån sig när det blivit utfodrat.
Du har lyssnat till podden Gammelgrav med noveller av Erik Nilshammar. Läser gör Magnus Johansson och producerat har Erik Thoresson gjort. Jag heter Sara Sunnefelt. Tack för att du har lyssnat.